Välkomna!
Yeah.
Igen. Nu ska vi börja med det här. Och vart börjar man någonstans? Vi har ju pratat om treenigheten, va? Att Gud är tre men ändå en. Kommer ni ihåg det?
Mm.
Och är det någon här som kan säga att det där förstår jag fullt ut? Nej, du skrattar.
Jo. Inte när du har på den där.
Nej. Jag tror inte att någon skulle kunna påstå det. Alltså det här med treenigheten är någonting som Bibeln beskriver som ett mysterium. Alltså Gud, det finns bara en Gud. Men när vi läser Bibeln så ser det ut som att det finns tre personer som Gud visar sig som. Och genom historien så, vi pratade lite grann om det förra gången. Man använder bilder för att försöka förklara det här. Ett ägg, vatten och så vidare. Men inga bilder fungerar. Utan vi hamnar i ett läge då. Vi måste tro det bara. Vi kan inte förklara det. Vi kanske inte kommer förklara det när vi kommer till himlen. För Gud är ändå Gud. Och vi är, även om vi då, vår kunskap kommer vara mycket högre än vad den är nu. Så är vi den är alltid begränsad på något sätt. Va? Och går vi då vidare. Och vi har tittat på Gud Fadern förra gången. Att Gud är vår far. Och det där är inte så besvärligt. För då är vi ju tillbaka i det här att Gud är en. Liksom, det känns ju hanterbart på något sätt. Men när vi helt plötsligt hamnar i ett läge då vi säger att okej, men då går vi till nästa person i treenigheten, sonen då, va? Han är också Gud. Va? Men han har också visat sig här på jorden som människa. Va? Hur går det här ihop? Och det här, då hamnar vi också i ett stort mysterium. För det första, hur kan, ja, om vi börjar från början, hur kan Gud vara tre men ändå en? Och hur kan nummer två av den där tre har blivit människa och fortsatt vara Gud samtidigt. Och nu finns han i himlen. Han har en kropp. Och han är både Gud och människa samtidigt. Hur är det möjligt? Hur kan de här två, det mänskliga och gudomliga, liksom samsas i den person som vi känner som Jesus som Nazaret? Och tittar man på treenigheten så ser man genom historien, oj vad människor funderar på det. Och de har bråkat om det. Ja, det måste vara så här, det måste vara så här. Men man har aldrig kunnat lösa det. Och det här har också varit en sån där grej som folk har funderat över. Massor av människor har funderat över. Men liksom aldrig kunnat förklara hur det går till. Utan vad vi landar i är helt enkelt det här. Om vi tror att Bibeln är sann från pärm till pärm. Så är det så. Jesus från Nazaret, han som föddes i Betlehem, som dog på ett kors och uppstod på tredje dagen. Han är den andra personen i gudomen. Han är 100% Gud, precis som Fadern och den helige Ande. Han är också 100% människa. Och det där är han samtidigt. Och be inte mig förklara hur det fungerar, för det går inte. Utan vi landar liksom i att det är så. Hur landar vi i det? Jo, när vi läser Bibeln, då ser vi att de här sakerna som jag påstår nu, de påstår Bibeln. Men Bibeln gör liksom inget försök att förklara hur det hänger ihop. Va? Utan det bara är så. Och jag har skrivit i slutet längst ner, om ni är intresserade kan ni titta. För där finns det en massa exempel på när människor har försökt förklara det här i alla fall. Då har man antingen hamnat i det att man har förnekat att Jesus är Gud. Nej, det är inte möjligt. Han var nog bara en människa. En väldigt speciell människa, men bara en människa. Som Gud verkade på särskilt sätt. Eller han såg ut att vara bara en människa. Egentligen var han Gud bara hela tiden. Eller också, om du tänker att du knäcker ett ägg. Om gulan och vitan är den gudomliga mänskliga naturen. Och så blandar du det där så att det blir liksom någonting nytt. En blandning av gult och vitt. Best. Då försöker man förklara det så. Liksom att Jesus är inte Gud och människa. Han blir någonting annat. Någon slags blandning då. Va? Det blir också fel. Va? Hur man än försöker förklara det här. Så blir det fel. Vad vi kan göra. Det är att tro det. Vi kan tro. Precis som jag sa. Gud är tre men ändå en. Den andra personen i gudomen är Guds sonen. Han är både Gud och människa. Och på jorden har han visat sig som den som vi känner som Jesus från Nazaret. Som föddes i Betlehem, dog på kors och uppstod på tredje dagen. Ja. Det kommer inte längre. Utan vi får acceptera att det är så. Va? På något vis. Ja. Men då ska vi försöka titta lite grann på vad Bibeln säger om Jesus. Och innan han kom till jorden så hette han inte Jesus. Den namnet fick han ju då. Va? Men Bibeln säger att han har alltid funnits. Och han har en del speciella uppgifter i treenigheten. Gud brukar vi säga är skaparen. Och sonen brukar vi säga är Guds verktyg som han använder när han skapar saker och ting. Ungefär som en skiftnyckel eller en hammare eller något sånt där. Mm. Vi kan titta på några bibelställen som handlar om sonens uppgift i treenigheten. Då går vi först till Johannes evangelium. Och Jesus kallas en massa olika saker i Bibeln. Och ett namn som Jesus får är ordet. Ordet, the word. På grekiska logos. Och då kan man läsa ifrån början i Johannes evangeliet. Och då börjar det nästan precis som hela Bibeln. I begynnelsen skapade Gud himmel och jord, han läser. Här börjar det på samma sätt nästan. Johannes 1:1. I begynnelsen var ordet. Nu handlar det om Jesus. Alltså i början fanns Jesus då. Han kallas för ordet här. Ordet var hos Gud. Alltså Jesus fanns hos Gud. Och ordet var Gud. Ja, både Gud och fanns hos Gud samtidigt. Märkligt va? Men här ser vi treenigheten va? Mm. Genom honom Jesus har allt blivit till. Alltså genom. Vi brukar säga att det är Gud, Fadern, som har skapat allting. Och han har gjort det genom sin son Jesus. Då, som ett verktyg då, som han använder för att bygga saker och ting. Och utan honom har inget blivit till som är till. I honom var liv. Jesus säger på ett annat ställe. Jag är vägen, sanningen och livet. Va? Och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret. Och mörkret har inte övervunnit det. Då kan vi hoppa till vers 9. Det sanna ljuset som ger ljus att alla människor skulle nu komma till världen. Helt plötsligt nu, först beskrivs skapelsen, att Jesus var närvarande där. Att Gud använde Jesus som verktyg för att skapa allting. Och nu kommer då det som är så dramatiskt då, att nu ska Jesus bli människa. Va? Mm. Han var i världen hade blivit till genom honom och världen kände honom inte. Och så vers 11. Han kom till sitt eget, ser ni här, skaparen själv, alltså den som skapat allt, kommer hem. Och de känner inte igen honom, tog inte emot honom. Men åt alla som tog emot honom gav han rätt att bli Guds barn, åt de som tror på hans namn. De är inte födda av blod eller av köttets vilja eller av någon mans vilja utan av Gud. Redan här ser vi hur man blir frälst. Va? Det är att genom att ta emot den Jesus som kom som människa till världen. Alltså jättemycket information får vi på en gång i de här verserna. Va? Och så sägs det då så märkligt. Ordet som var Gud då blev kött. Det betyder att han fick en kropp. Bodde bland oss. Vi såg hans härlighet. En härlighet som den enfödde har av fadern. Han var full av nåd och sanning. Johannes vittnar om honom och ropar. Det var om honom jag sa. Han som kommer efter mig är före mig. Eftersom han var före mig. Av hans fullhet har vi alla fått nåd åter nåd. För lagen gavs genom Mose. Nåden och sanningen kom genom Jesus Kristus. Ingen har någonsin sett Gud. Den enfödde som själv är Gud och är hos fadern har gjort honom känd. Här har vi liksom hela världshistorien om ni sammanfattade de här 14 verserna. Det talas om att Gud har skapat allt. Han har gjort det. Gud fadern har skapat allt genom sonen. I sonen fanns liv. Så att i någon mening när Gud gjorde Adam och Eva då, så var ju Jesus där också. Det var anledningen till att de blev levande varelser. Och så ska Jesus komma till världen. Och genom att ta emot honom blir man frälst. Blir man född på nytt. Och då står det då om hur det här går till. Att Jesus blev människa. Bodde bland oss. Men det står det att vi såg hans härlighet. Ordet härlighet här är jätteviktigt. Va? Därför att när Jesus blev människa så slutade han inte att vara Gud. Det är jätteviktigt. Det sker aldrig liksom någon att Jesus slutar vara Gud. Det står att han avstod från allt, men det betyder inte att han upphörde vara Gud, utan han använde inte sin gudomliga sida. Så hans härlighet var med honom, trots att han inte använde den. Och så slutar det då med att den säger att ingen har sett Gud. Men den enfödde, alltså Jesus då, som själv Gud har gjort honom känd. Det är en översättning då, har förklarat honom. Så att, här har vi treenigheten, Jesus, och Jesus blev människa. Den andra personen i treenigheten har också en väldigt speciell uppgift. Om man tittar i Kolosserbrevet 1:17. Om vi backar nu då till innan Jesus blev människa. Och han bara fanns som ordet eller sonen. Då står det i Kolosserbrevet något jätteintressant. Kolosserbrevet. 1:17. Och här kan man också läsa om vem Jesus är. För det är fantastiska ord om vad Jesus har gjort och så vidare. Vi kan läsa från vers 15 till exempel. Nej, vi läser från vers 13 kan vi läsa. Då handlar det om vad Gud har gjort. Och så kommer vi fram till vers 17, för det är där vi slutar. Gud, eller han står det här då, har frälst oss från mörkrets välde och fört oss in i sin älskade sons rike. I honom, alltså sonen, är vi friköpta, fått förlåtelse för våra synder. Han är den osynliga gudens avbild, förstfödd, föreskapat, allskapat. Ty i honom skapades allt i himlen och på jorden, det synliga och osynliga, tronfurstar, herradömen, makter och väldigheter. Allt är skapat genom honom och till honom. Ser ni här hur Jesus är inblandad i skapelsen, va? Han är verktyget. Och så kommer det. Han är till före allting och allt består genom honom. Allt består genom Jesus. Jag hade en bekant i Timrå. Jag jobbade i en församling i Ljusdorp där. Han var från Tyskland. Han jobbade med vindkraft, tror jag. Hans hus, jag fick aldrig chansen att besöka det. Men de som hade varit där försökte hjälpa honom, för han höll på att renovera det. Jag sa att halva huset består av fogskum. Överallt var det fogskum. Ni vet, sånt där expanderade skum man sprutar in i massa hålrum. Och de tänkte, det är inte möjligt. Alltså. Man kan inte ha fogskum överallt. Det huset kommer trilla ihop till slut. Men huset består av lite trä och jättemycket fogskum, kan man säga. Om man tar den bilden, va? Jesus är som ett fogskum då, som håller ihop hela universum, kan man säga. Alltså, han... Jag tycker det var en dålig bild. Han... Vad ska vi säga? När vi sjunger så här: Gud håller hela världen i sin hand. Du får gärna avbryta sen. Men Gud håller hela världen i sin hand. Och han håller ihop hela världen. Och Jesus är liksom den som gör det. Om Jesus drog tillbaka sin makt, så skulle ingenting existera. Okej. Okay. Du hade en fråga där, eller?
Det ordet som
består, eller fogskum.
Fotskum.
Okej. Det är en it's an expanding foam, uh-huh, which you use when you construct different things. Like, for example, around the doorpost.
Ja. Uh-huh. And uh-huh,
when
okay,
you have
yeah, okay. Yeah.
Ja.
Good.
No problem. Så nu är det så att fadern och sonen är båda inblandade i att skapa allting och hålla ihop det. Men ska man renodla uppgifterna, så är det så här: Gud, fadern, skapar allting. Han sa, var det ljus. Skapa jorden, stjärna, allting. Och sen säger sonen, nu får du ta hand om det. Nu är din uppgift att se till att stjärnorna fortsätter snurra som de ska. Att solen lyser, att allting fungerar. Så kan man säga det. Så Gud, sonen, har den makten att hålla ihop allting. Så att om han för en enda stund liksom drog undan sin makt, så skulle ingenting fungera. Allting skulle bara bli kaos. Och om det nu är så att det är sonen som håller ihop allting, då förstår man att Jesus kan aldrig ha avstått från sin gudomlighet helt. Då Vem skulle kolla, vem hade ansvar för universum medan han låg som ett litet barn i Betlehem? Alltså det skulle bara bli kaos. Så han kan aldrig upphöra av Gud, va? Men han kan ju sluta att använda vissa förmågor. Ja.
Jag tänker på jag ser inte om det står i Guds ord, men det har ju pratats om att det är den heliga ande som håller tillbaka den onde så länge vi är på jorden. Alltså då känns det ju också som den heliga ande är ett fokusgum.
Ja, det kan man säga. Absolut. Man skulle kunna säga att den heliga ande är det verktyg som Jesus använder för att hålla ihop universum med onden.
För när det anden lämnar, då bryter ju eländet loss.
Eller? Ja, det beror på. Det finns ju ett ord i Thessalonikerbrevet som talar om att han som ännu hindrar måste röjas ur vägen.
Ja.
Det finns lite olika uppfattningar om vem han är, för det sägs inte fullt ut. En del tror att det är församlingen, en del tror, men det tror inte jag, därför att det skulle ju stått hon. Församlingen är en hon. Kan vara anden ni syftar på. Kan också vara något annat. Men visst, att fadern, sonen och anden är alla inblandade i detta, att hålla ihop universum. För det står ju någonstans också att om Gud drog tillbaka sin ande så skulle ju inget liv finnas. Det är också sant. Vad kan vi säga mer då om sonen? Vi kan läsa Johannes 14:6. Johannes 14:6. Det här är ju början av Jesu avskedstal. Han ska ju lämna världen och gå till korset och sen ska han dö och uppstå. Då undervisar han jättemycket innan han ska gå och lida. Och det säger han i Johannes 14:6. Jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till fadern utom genom mig. Om ni har lärt känna mig ska ni också lära känna min fader. Och härefter känner ni honom och har sett honom. Filippus sa, Herre, låt oss få se fadern så räcker det för oss. Jesus svarade, så länge har jag varit hos er och du har inte lärt känna mig, Filippus. Den som har sett mig har sett fadern. Hur kan du säga, låt oss se fadern? Tror du inte att jag är fadern och fadern är mig? De ord som jag talar till er talar jag inte av mig själv. Fadern förblir mig, gärningarna hans verk. Tro mig, jag är fadern och fadern är mig. Om ni inte kan tro det så tro för gärningarnas skull. Kanske ni skulle läsa långt. Men det vi ska förstå här, det är ju att sonens uppgift i relation till oss människor är att visa för oss vem Gud är. Han är både vägen till Gud, men han är också den som hela tiden förklarar för oss vem Gud är. Vi läste i början av Johannes evangeliet, ingen har någonsin sett Gud. Nu säger Jesus, den som har sett mig har sett Gud. Så att den bilden tog vi förra gången, det här med telefonen och att man behöver ha något slags gränssnitt för att kunna kommunicera med telefonen. Va? Man behöver ha någonting att trycka på för att kunna använda sig av funktionerna som finns i telefonen. Eller en dator, eller om vi tar Josefs exempel, en bil, en Saab kanske. Vad behöver man för att kunna använda den? Jo, man behöver någon form av styrinrättning, jag behöver en ratt, en växelspak, jag behöver pedaler. Och det gör att jag kan använda bilen trots att jag kanske inte kan förklara någonting av hur den fungerar. Men jag behöver de här gränssnitten till det. Va? Jesus är som ett sådant för oss när det gäller att närma oss Gud. Va? Genom att närma oss Jesus, lära känna Jesus, se på Jesus, så kan vi på något märkligt vis lära känna Gud trots att han är så hög och upphöjd och så mäktig. Och vi liksom inte kommer åt honom i våra sinnen, kan förstå honom fullt ut. Så det är det Jesus menar, han säger, jag är vägen, sanningen och livet. Den som har sett mig har sett fadern. Alltså, Jesus är Guds skyltfönster på något vis. Och det som finns där bakom är fantastiskt underbart. Vi kan inte ta in det, men Genom att Jesus blev människa så har vi fått lära känna så mycket av Fadern som vi behöver för att kunna bli frälsta. Sen när vi kommer till himlen, då kommer det uppenbaras ännu mycket mer. Men genom Jesus har det blivit tydligt för oss, men Fadern är. Så det är sonens absolut främsta uppgift. Att ständigt peka på sin far och förklara för oss vem vår far i himlen är. Okej, men det kan väl en människa göra? En människa som är lite speciellt utrustad och som har fått lite speciella gåvor. Det vill inte Gud göra själv. Det räcker väl med att det är en människa. Mose var ju en människa, eller hur? Alla profeterna var ju människor. Så inte behöver sonen Jesus Kristus i Nazaret. Inte behöver han väl vara Gud. Va? Jo, men det är det som är så märkligt. Va? Att han var människa, men han är också Gud. Vi ska titta lite grann på några bevis för att Jesus är Gud. Sen ska vi vända på bladet och titta på några bevis för att Jesus verkligen var människa. Sen ska vi knyta ihop det här då. Och det första kan vi konstatera då att vi har läst. Vi bläddrar tillbaka till Johannes 1. Det finns lite olika sätt att bevisa genom att studera Bibeln att Jesus är Gud. Det första är då att det finns en hel del bibelställen som säger det rent ut. Jesus är Gud. Och vi läste Johannes 1:1. Vi läste det förut. I begynnelsen var ordet, ordet var hos Gud och ordet var Gud. Okej? Okay? Om nu ordet är Jesus här, och det ser vi längre fram att det var så, för det står i vers 14 att det var han som blev människa. Då är ordet Gud. Även vers 18, va? Ingen har någonsin sett Gud, den enfödde sonen underförstått, som själv är Gud. Så den Jesus från Nazaret som vi har lärt känna, han är Gud, säger Johannes här. Vi kan ta ett annat exempel. Romarbrevet kommer lite längre fram i Nya Testamentet, vers 5. Och då skriver Paulus om judarna då. Han är ledsen för att de inte ville tro på Jesus. Och så utvecklar han det där och pratar mycket om varför det är så hemskt att de inte vill tro på honom. Och då säger han i vers 5 så här om judarna. De har fäderna, alltså det handlar om Abraham och Isak och Jakob, alla de här gamla testamentliga figurerna då. Från dem har Kristus kommit som människa, han som är över allting Gud, prisad i evighet. Amen. Sen här. Alltså, från det judiska folket har Jesus kommit som människa. Var han bara människa? Det har jag inte behövt skriva. Vadå som människa? Det är klart att han var en människa. Jo, men han vill ju poängtera att han har kommit som människa. Och så kommer det, han är Gud, han som är över allting Gud, prisad vid evighet. Så där, ja.
Men varför, är det där den här messianska fortfarande läser?
Ja,
det är det som är så svårt för dem att tro.
Ja, de säger så här, nej men det stämmer inte. Och så river de ut de delar av Bibeln som inte passar dem.
Det är så de läser. På hela Bibeln, messianerna?
Nej, bara de delar som stör deras egen uppfattning. Det är väldigt bekvämt. Det är många som gör så. Vet
du. Men då är det likadant det här som du säger. Judarna trodde inte på mig, som Jesus säger.
Nej, och de gör likadant.
Likadant än idag.
Ja, absolut. Det är samma bekymmer. Det är precis likadant. Så att, just det här problemet att Jesus är Gud, Jehovas vittnen, till exempel. De har jättestora bekymmer med inledningen av Johannes evangeliet. Därför att enligt Jehovas vittnens lära så är ändå hela Bibeln sant. De kan inte rycka ut vissa bitar som en del av messianska rörelsen gör. En del av messianska rörelsen säger till exempel bara att vi tror bara på Matteus evangeliet. Ja. Men vill man tro att hela Nya Testamentet är sant, då får man problem med vissa saker. Va? Till exempel inledningen av Johannes evangeliet. Och då säger man, är det felöversatt? Och så gör man en egen översättning då, som stämmer mer med vad man tycker då.
Har du
gjort en
egen?
Oh ja, de har egen. Det är inga bekymmer. Det är många som gör det. Så det sägs rent ut. Alltså sonen är Gud. Sen finns det ett antal andra saker som, ja, jag nämnde Matteus evangeliet här. Vi kan hoppa lite, det finns antydningar där också faktiskt. Det där har jag funderat på ibland, att man skulle vilja ta Matteus evangeliet bara, och så skulle man gå till de här vännerna som förnekar Jesu gudom.
Mm.
Och då kan man läsa Matteus 1 och 23. Matteus är den första boken i Nya Testamentet. Ja. Här handlar det om att Jesus föddes. Och då är det så märkligt att där står det, där får Jesus ett namn. Ni vet, på Bibelns tid, så när man gav människor namn, så hade det ofta stor betydelse. När vi döper någon till Mikael eller till Josef eller någonting, så är det för att vi tycker om de namnen. Men på den här tiden var det ofta så att människor fick namn som antingen anknöt till någonting som hade hänt, eller någon uppgift de skulle få. Och så var det med Jesus också, va? Han fick många namn. Han kallas för Människosonen till exempel. Och så här ett namn till som Jesus har fått. Vi läser från vers 22. Allt detta skedde för att det skulle uppfyllas som Herren hade sagt genom profeten. Se, jungfrun, det handlar om Maria då, skall bli havande och föda en son, och man skall ge honom namnet Immanuel. Det betyder Gud med oss. Det kan inte missförstås. Alltså, genom Jesus är Gud med oss. Hur är det möjligt? Jo, men då måste Jesus vara Gud på något sätt. Mm.
Står det i, eller står det här, står det Immanuel? Jag har inte tänkt på det.
Nej, jag kanske uttalade det fel.
Nej, men visst.
Sa jag Emmanuel? Immanuel ska det vara.
Ja.
Mm, det är riktigt. Det är sant.
Ja.
Så det är också ett bevis, va? Jesus är Gud. Sen finns det såna andra saker som pekar i samma riktning. Vi har ett antal bibelställen som säger rent ut Jesus är Gud. Sen har vi andra saker som är väldigt märkligt. Jag har skrivit några här. Det finns några indirekta bevis, till exempel ordet Herren knyts till Jesus. Vi läser om att Jesus kallar för Herren. I Gamla Testamentet används det ordet om Gud själv. Så att indirekt så pekar ju det på att Jesus är Herren. Vi kan också se att Jesus sa, jag är vägen, sanningen och livet, jag är livets bröd, jag är världens ljus, jag är. Ordet jag är, det pekar tillbaka på det namn som Gud gav sig själv när han pratade med Mose i en brinnande buske. För då sa han, jag är den jag är. Så att indirekt har Jesus, när Jesus använder de där uttrycken jag är, så menar han att jag var den som visade sig för Mose. Till exempel. Det finns många sådana där indirekta bevis. Det finns en sak. Om man stannar i Matteus evangeliet, tittar i kapitel 2. Det var inte bara några herdar, va, som besökte Jesus i Betlehem. Utan det kom några. Tre vise män. Va? Vet ni förresten hur man vet att de tre vise männen inte kom från Norge?
Jo, det hörde jag. Vad var?
Det fanns inga visa.
Nej, det fanns inga. Det fanns inte så många visa män i Norge.
Nej, det fanns inga visa män.
Det fanns inga visa män. Nej, vi ska inte skoja med norrmännen. De är bra.
Ja, det var lite roligt.
Ja. Men titta här vad som händer när de kommer i vers 10 i kapitel 2 Matteus. När de såg stjärnan uppfylldes de av mycket stor glädje, och de gick in i huset och fick se barnet med Maria dess mor. Då föll de ner och tillbad det. Och de tog fram sina skatter och överlämnade gåvor till barnet. Guld, rökelse och myrra. Och sedan de i en dröm hade blivit varnade för att vända tillbaka till Herodes, tog de en annan väg hem till sitt land. Nu ska jag säga något som låter väldigt krångligt. Men Matteus evangeliet skrevs väldigt mycket med fokus, kan man se, på att påverka judar att tro på Jesus. Mm. Det kan man se när man studerar det. Eller, jag går inte in på detaljerna där, men så är det. Matteus var själv jude. Han ville övertyga judarna om att Jesus var Messias. Om Jesus inte hade varit Gud, då hade Matteus aldrig skrivit att de tre vise männen gick in, föll ner och tillbad Jesus. Därför att för en jude att be till en annan människa, det vore fruktansvärt. Alltså att tillbe någon, det gör man inte. Vad är förklaringen? Naturligtvis att Jesus var gudomlig. Vem är det man tillber? Det är Gud. För de här tre vise männen, de begrep väldigt mycket egentligen. De förstod att det här var ett barn som man skulle hylla som Gud. Och så finns det fler sådana här exempel. Vi tar ett exempel till som jag tycker är fantastiskt. I slutet av Matteus evangeliet. Och det har vi läst förut. Då står det i missionsbefallningen där, va? Och det är precis det allra sista som händer här nu i Matteus evangeliet. Och det är också en sån där grej som... Jag hade en diskussion förresten med en god vän till mig som blev messian. Så sa hon rent ut att de här verserna finns inte med. Därför att det var för jobbigt för henne. Alltså hon trodde inte på treenigheten, hon trodde inte att Jesus var Gud. Så därför sa hon helt enkelt att men det här är påhittat bara. Det fanns inte med Matteus evangeliet från början. Det är ett sätt att lösa det. Men jag tycker då är man oärlig. Om man måste, det ska vi tänka på. När människor kommer och säger så här. De påstår någonting om Jesus eller Gud. Men för att få ihop det så måste de ta bort vissa delar av Bibeln. Då ska man direkt säga att det här stämmer inte. Det finns saker i Bibeln som är svårt att förstå. Det finns saker som jag inte kan förklara. Men så fort man börjar säga det här tar vi bort. För det här, ja, då kan man vara säker på att då är det inte Gud som verkar. Då är det någon annan.
Men Jesus tar hand om det i Johannes.
Just det.
Kapitel 6.
Just det. Precis.
Det som tar bort
det. Det som tar bort det lägger till. Precis. Men nu står det i Matteus 28. 18 versen. Nej, vi kan läsa 17. När de såg honom tillbad de honom. Ser ni? Men andra tvivlade. Då trädde Jesus fram och talade till dem och sa: jag har fått all makt i himlen och på jorden. Vi läste tidigare på bibelstudien om att Gud är allsmäktig. Vem är som har all makt? Jesus. Måste Jesus vara Gud? Eller hur? Så läser vi det. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns och Sonens och Helige Andes namn. Där har vi treenigheten igen, va? Ett namn, tre personer. Och lär dem att hålla allt för befallt er. Så kommer det. Se, jag är med er alla dagar in till tidens slut. Här säger Jesus i sin kropp. Han är på ett ställe på ett berg i Galileen. Så säger han: nu ska ni gå ut över hela världen i alla länder till alla folk och berätta om mig. Och jag kommer följa med. Hur ska han göra det när han kan bara vara på en plats samtidigt? Ja, men om han är Gud, då kan han ju vara överallt samtidigt. Eller hur? Det är bara Gud som kan vara överallt samtidigt. Alltså Jesus Gud. Det finns massa såna här indirekta bevis för att Jesus måste vara Gud. Så det kan man konstatera. Jesus är Gud. Ja. Då är det en del att säga att Jesus var bara Gud. Han kan inte vara människa också. Jo, men det är det han är. Det är det som är så märkligt. Då kan vi hoppa tillbaka till början av Matteus evangeliet igen. Det var så mycket Matteus helt plötsligt. Kan man titta i första kapitlet? Och jag vet inte vad du tycker, men när jag stöter på släkttavlor, då tycker jag att det är jobbigt. Alltså, det är så massa namn bara. Men de finns där av en anledning. I början av Nya Testamentet, det börjar med en släkttavla. Och det är helt enkelt en uppskriven av Jesu mänskliga släkt. Den visar att han har släktingar. Han är människa. Han föddes av en kvinna. Sen tror vi ju att hon inte hade blivit med barn på det vanliga sättet. Men det är en annan fråga. Men han har en släkttavla. Han tillhörde en vanlig jordisk familj. Han var en människa. Då kan man läsa om släkttavlan där. Och så kan man läsa 25 versen. Och det står om Josef då och Maria. Att han rörde henne inte förrän hon hade fött en son. Och honom gav han namnet Jesus. Jesus föddes precis som du och jag. Det enda som var speciellt med den här graviditeten. Det var ingenting med födelsen. Det var ingenting med hans uppväxt sen. Alltså i rent mänsklig mening. Utan det var ju själva konceptionen, va. Vet ni vad ordet konception betyder? Det är då när spermien och ägget möts. Och det skedde inte på det vanliga sättet. Där säger Bibeln att det var Gud som gjorde ett under så att det här barnet började växa i Marias mage. Men i övrigt var det precis om vilken mänsklig graviditet som helst. Så på det sättet, och varför var det viktigt då att det blev så? Jo, därför att vem var Jesu far? Gud, va? Ja. Därför står en del bibelöversättningar när Jesus sprungit bort. Och de är oroliga för honom. Så står det att Josef och hans mor letade efter honom. Det står inte hans far och hans mor, utan Josef och hans mor. Så det var viktigt att det gick till på det sättet, det här med jungfrufödelsen. Det är många som tvivlar på det, men det står där av en anledning. Att det var Gud som skulle vara hans far, men han skulle vara människa. Vi kan läsa om att Jesus upplevde vanliga mänskliga begränsningar, precis som du och jag. Han var ingen stålman i den bemärkelsen, att han aldrig blev trött och hungrig och sjuk och sånt. Men där fick han möta samma sak som du och jag. Nu kan man läsa i Johannes kapitel 4. Och vers 6. Då är Jesu lärjungar ute på en lång promenad. De är på väg från Judeen då, Jerusalem, upp till Galileen, där Galileiska sjön ligger. Och på vägen passerar de ett område som man inte ville gå in i om man var rätt trogen jude på den tiden. Och då står det i 50 versen. De kom till en samaritisk stad som heter Sykar, nära det jordstycke som Jakob hade gett åt sin son Josef. Där fanns Jakobs brunn. Den finns fortfarande kvar. Jag var ju där och tittade på den. Det är lite roligt. Och eftersom Jesus var trött av vandringen satte han sig där vid brunnen. Det var omkring 6 timmen. Alltså, mitt på dagen. Klockan 12. Nu är min fråga. Om Jesus inte var en vanlig människa utan var bara Gud, hade han blivit trött då?
Nej.
Så det är viktigt, Jesus upplevde sådana här saker. Det står om Jesus att han blev hungrig. Mm. Han blev ledsen. Han hade känslor. Det står att han älskade sina lärjungar. Speciellt en av dem. Den lärjungen som Jesus älskade, han hade en speciell relation till. Vad står det mer? Han utstod ångest, lidande, död. När han hängde på korset så var han törstig.
Han grät
när Lazarus var död. Vad säger
han? Var frestad.
Han blev frestad, ja. Han mötte alltså frestelser där fienden försökte få honom att göra syndiga saker. Så han var 100% människa precis som du och jag. Det enda lilla skillnaden, förutom det här med konceptionen då, att han inte blev till riktigt som vi. Vad var det?
Utan synd.
Just det. Han syndade aldrig. Det var den stora skillnaden. Och det är en väldigt viktig skillnad, va? Därför att det var det som gjorde att han kunde bära våra synder sen. Va? Och det är också en anledning till att Jesus var tvungen att vara människa. För vi som är, Bibeln säger att vi är syndare. Och att Gud är tvungen att straffa synden på något sätt. Han vill förlåta den. Men han kan inte bara glömma bort det. Han måste göra någonting åt den. Va? Då är det så att om det är någon som ska ta straffet på sig istället för oss. Så måste det vara någon som liknar oss. En människa, va?
Mm.
Så för att Jesus skulle kunna ta. Eller om detta är sagt så här. För att Gud själv skulle kunna ta på sig straffet för våra synder var han tvungen att bli människa. Så därför var Jesus både Gud och människa. 100% Gud, 100% människa samtidigt. Obegripligt, men jätteviktigt.
Inte en exemplars ungdom, aldrig utan fel, aldrig synd.
Nej, precis.
Det måste ju vara ifrån 0 till 30.
Ja, det var faktiskt en sak som också var speciellt. Vi kan läsa i Lukas kapitel 2. Det står inte mycket i Bibeln om Jesu barndom. Det vi har är den här fantastiska berättelsen om när han är 12 år i templet. Och kommer bort. Och då står det att när de hade hittat honom igen, så står det i vers 51 om Jesus. Sedan följde han med dem till Nasaret och han var alltid lydig mot dem. Visst är det märkligt, va? Det skilde honom också från. Varför var det viktigt? Varför var det viktigt att Jesus lydde sina föräldrar? Till skillnad från hur vi kanske beter oss när vi växer upp.
Står inte det i budordet?
Just det. Att vara olydig med sina föräldrar är faktiskt en synd. Det står du ska hedra din fader och din moder, står det i budordet. Så att för att Jesus skulle kunna bära våra synder. Även de synder som vi begick när vi var tonåringar och gjorde uppror mot våra föräldrar. Så var han tvungen att vara exemplarisk. Så är det. Ja, men visst är det märkligt, va? Men det stämmer liksom på detalj efter detalj. Här, va? Det var tvunget att gå till just på det här sättet för att han skulle kunna bära våra synder. Vad tänkte du?
Nej, jag tänkte bara att han antog en tjänares gestalt. Tänkte, gjorde han det som barn?
Ja. Just det.
Då var han ju lydig också i det. Oja, kanske.
Just det.
Eller
det
var det andra där när han ramlade till korset.
Nej då, inte alls. Nej, hela hans liv var en tjänaregestalt.
Det är ganska intressant där han svarar sina föräldrar här innan. Mm.
Ja, i vilken vers?
48.
Du kan läsa.
När föräldrar fick se honom blev de bestörta och hans mor sa till honom: mitt barn, varför har du gjort så här mot oss? Din far och jag har varit oroliga och letat efter dig. Då sa han till dem: varför har ni letat efter mig? Visste ni inte att jag måste Visste ni inte att jag måste ägna mig åt det som tillhör min fader?
Just det.
Men här står också din far. Ja, det är liksom det står.
Ja, det står lite olika i Bibeln där. Ja.
Men då trodde de att han var olydig. Han gjorde så mot mig.
Ja, just det.
Men då försvarar han sig att... Att han inte gjort något fel.
Nej, där hade han inte gjort något fel. Nej. Han var kvar i templet med sina...
Är det så vid 12 års ålder då att man var upptagen i templet?
Ja, men jag kommer ihåg rätt så är det så att i den åldern så blir man religiöst myndig. Va? Alltså i den, man tar sig upp i församlingen och betraktas som en man då. I judiska folket. Och har rätt att... vid gudstjänsterna läsa och kommentera då de heliga skrifterna då. Det är en slags konfirmationsålder då, 12 års ålder.
För när vi var i Israel, då var det någonting på torget, de hade en fest för ungdomar som...
Vi upplevde det som en konfirmation nästan.
Ja, någonting att de var upptagna. Då var det vid 12 års ålder.
Ja, det är förmodligen så.
Ja,
jag tror att det är så.
Så det här var hans när han gick in och vart över till församlingen, kan man säga.
Ja, det skulle man kunna säga.
Ja.
Ja. Jag tror vi stannar där, men vi sammanfattar. Vad har vi sagt nu då? Treenigheten, omöjlig att förstå. Den andra personen kallar vi för sonen, va? Det har honom väl lärt känna som Jesus för Nasaret. Och precis som treenigheten är omöjlig att begripa, så är det någonting med sonen som är speciellt. Nämligen att han är Gud och han har blivit människa. Och vi ser i Jesu liv och allt Jesus representerar både det gudomliga och det mänskliga samtidigt. Det står ju att han Ja, vi får sluta där nästan. Filipperbrevet 2. För där sägs det här rent ut. Filipperbrevet 2. Där beskrivs allt det här från början till slut. Vers 5 till 11. Och då säger Paulus, man skriver här att vi ska vara som Jesus. Bön. Filipperbrevet 2, vers 5. Var så till sinnes som Kristus Jesus var, fastän han var till i Guds gestalt, räknar han inte tillvaron som Gud så som segerbyte, utan utgav sig själv. Här handlar det om att han då blev människa. Genom att anta en tjänares gestalt, då han blev människa. Precis som du Gunnar sa, va? När Jesus blev människa, när han föddes ner på jorden, då antog han en tjänares gestalt. Och så fortsätter man. Han som till det yttre var som en människa ödmjukade sig och blev lydig ända till döden, döden på korset. Det är liksom, vad ska vi säga? Här är Jesus i himlen. Då kliver han ner ett steg och blir människa. Då kliver han ner ett steg till när han dör, va? Okej. Okay. Fortsätter det. Men uppståndelsen nämns inte här, men den är underförstådd. Så uppstår han, det är första klivet upp, va? Eller hur? Och sen kommer ett kliv till, när han är tillbaka där han börjar. Vers 9. Därför har Gud upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn. För att i Jesu namn alla knän ska böja sig i himlen och på jorden och under jorden. Och alla tungor bekänna Gud Fadern till ära att Jesus Kristus är Herren. Se, nu kom det ordet Herren där.
Ja, just det.
Anknyter till Herren Gud i Gamla testamentet. Så att där kan vi sluta, va? Två steg ner, bli människa, ödmjuka sig och dö. Två steg upp, uppstå, bli upphöjd. Så i någon mening så är det liksom Jesus startpunkt är också hans slutpunkt på något sätt. Så han har klivit ner och sen klivit upp igen. Där stannar vi. Jag vill tacka Gud innan vi går hem.